Men det vi ska se på idag, jag funderar på, vad får man ut av apostlagärningarna 14 då för någonting? Kan man ju grunda på. Men jag tror vad man kan se där, det är ju Paulus, han är ju ute på sin första missionsresa. Och vi kan se på olika sätt hur människor tar emot det de säger. Hur människor tar emot det de säger, och det kan bli och olika kanske hur de uppfattar det här. Jag ska ta fram telefonen också, tror jag. Jag har en bibel i telefon också. I alla fall, jag nämnde lite grann förra gången om den här som hette Simon, som var i templet när Jesus bars fram i templet när han var alldeles nyfödd. Han var bara några dagar gammal. Då var det en man där som hette Simon, och så var det en dam som hette Hanna. Och det här står det om i Lukas evangelium, det andra kapitlet här, va? Lukas evangeliet, det andra kapitlet. Då står det här om när Jesus bars fram i templet. Står så här, 25 versen. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige ande var över honom. Och av den helige ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat, ty mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Den är Simon, han talar ut om vad det kommer att bli när Jesus blir förkunnad. Ett ljus för hedningarna, ett ljus för hedningarna och för Israels folk. Och hans far och mor förundrade sig över det som sades åt honom. Och Simon välsignade dem och sa till hans mor Maria: hör ni vad han säger? Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Jag också genom din själ ska gå åt svärd. Så ska det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan. Alltså, när evangelium blir förkunnat i den heliga andes kraft, då kan inte människor vara oberörda. Måste ta ställning för eller emot. Och det var ju just det precis som hände när Paulus och Barnabas var ute här på den här missionsresan. De hade varit, alltså de åkte då från Antiokia ner i, ja, så nära Syrien du kan komma ut, och så åkte de över Cypern och sen så kom de upp i, ja, Turkiet. I alla fall, och vad de gjorde först gick de till synagogan och så berättade de där evangeliet om Jesus, att Jesus, honom som ni hade förkastat, som ni hade korsfäst, han är Messias, han som skulle komma. Och en del judar de trodde, andra trodde inte, och det blev liksom motstånd, och det blev liksom, ja, det blev en skiljelinje. De kunde inte vara oberörda. Och sen så var han här förra gången nu, då var han där, kom de till en synagoga och det, de blev väldigt intresserade. Och det gick ut. Och nästa söndag, då kom det jättemycket folk. Eller lördag var det väl, för det lördag. Då kom hur mycket folk som helst, alldeles smockfullt. De fick ju inte plats. Wow, sa det, vad bra, nu kommer de äntligen. Nej, så blir det inte. Det blev ju tvärarga, vad är det här? För det liksom blir avundsjuka. Nej. Och så ägger de upp då några förnäma kvinnor och så jagar de bort dem. Men och så kom de här nu. Nu är vi i 14 kapitlet. I Ikonium hände samma sak. Det gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren som bekräftade sitt nådrika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem, fick apostlarna reda på detta och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lyakonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att predika evangeliet. Det blev alltså, de kunde inte vara oberörda. Nu fick de reda på planer att de skulle ta bort dem. Så då gick de därifrån. Sen ska vi se på nästa ställe de kommer till. Där blir det emottaget på ett annat sätt. Där hade de en tradition, höll på att säga. Jag ska läsa här som jag tror att de hade som bakgrund. Det står här, de nämligen när de var där då tyckte, de hörde liksom inte riktigt vad de sa, men det var en man, en som var lam, som blev frisk. Och då trodde de där att, oj, nu är det gudar, det var två gudar som har kommit ner. För det står här, en hänvisning till 12:e versen. Nu läser jag från hänvisningen från Bibel 2014, Folkbibeln. De liksom beskriver lite grann. Och det står det så här att enligt en legend som återgavs av Ovidinus, det är alltså en som skrev där, va? Då hade Zeus och Hermes, det var alltså två mytologiska guder. De hade i grekisk mytologi den högsta guden respektive vältalighetens gud. En gång hade de besökt trakten i mänsklig gestalt. De två gudarna skulle då blivit så upprörda över det dåliga mottagandet att de utplånade den dåtida staden. Så det hade de hört liksom. Och sen så kommer det här. I Lystra fanns det en man som från födseln var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom. Och när han såg att mannen hade tro så han kunde bli botad, sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på benen." Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaionsk. Alltså de ropade på sin egen dialekt, på sitt eget modersmål. Och antagligen förstod inte Paulus och Barnabas vad de sa där, va? Men de ropade på sin på det lokala språket. De ropade: "Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt." Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes. Vänta, ja, lät dem. Eftersom, mig stör det inte. Det går bra. Nej, eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Alltså, de tog dem nu. De liksom såg på predikanten, de upphöjde dem, va? De lyssnade inte riktigt kanske till vad de sa. Sen så går det upp för Paulus och Barnabas här att, åh, vad gör, vad håller de på med? När apostlarna, Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder, och det var ju en sed som var bland Israeljudarna. När de var helt förtvivlade, då rev de sönder kläderna. Och rusade in i folkhopen och ropade, människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar. Ni ska vända om, ni ska inte tro på dem det. Ni ska omvända er till dessa avgudar, till den levande guden. Ta det lite försiktigt, liv. Till den levande guden som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i den. Han har under gångnat släktled tillåtit hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himmelen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Fastän det sa så, var det med knapp nöd. Det kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem. De liksom, de blev ju alldeles, vad ska vi säga, religiöst knäppa. De fick liksom, det bara såg till dem. När gudarna kommer till oss. Och de försökte, de lyckades i alla fall lugna ner dem så att de inte offrade tjurer och kranser och allt vad det var till dem. De hade ju liksom, men de hade inte liksom hört dem. De lyssnade inte till vad de sa om Jesus, va? Men de fick i alla fall säga till dem, ni måste omvända er. Mm. Hur gick det sen då? Mm. Sen blev det ju, hände ju ett stort under. Från Antiochia och Iconium. Alltså det de hade varit förut. Så kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket. Och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Från att de hade tänkt att de skulle offra åt dem, så blev det. De höll på att slå ihjäl dem. De stenade dem. Och när en blir stenad och de tror att han är död, då är han bra dålig. Alltså. Då är han bra sönderslagen. Ja, vad hände? Men när lärjungarna, de drog ut honom ur staden, trodde han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom, reste han sig upp och gick in i staden. Alltså, det var ju ett under att han reste sig upp. Men det vände, va, från och var liksom upphytt. Men det är ju inte så det ska vara. Utan vi ska ju fästa blicken på Jesus. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sen återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia. Och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vi måste gå igenom många lidanden. Och det är klart, det var ju uppenbart för dem att Paulus predik inte att om ni blir kristna så slipper ni allting och allt blir bra, va? Nej, han ser ju själv exempel. Han blev ju stenad, helt sönderflagen. Det är klart det gjorde ont, men Gud uppväckte honom. Det var, alltså han dog inte. Han tog honom. Han behöll tron. Det gick inte att ta bort det. Ska vi se vart vi var. Ja, det styrkte dem och uppmanade dem att förbli i tron. Det sa, vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. I varje församling insatte de äldste åt dem. Och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Sedan tog apostlarna väg genom Pisidien, kom till Pamyfien, och när de hade predikat ordet i Perge for de ner till Attila. Därifrån seglade de tillbaka till Antiochia, där de hade blivit överlämnade av Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort. Och när de kommit dit kallade de samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och det stannade ganska länge där hos lärjungarna. Paulus, han var ju utsänd på den här missionsresan av församlingen i Antiochia. De la händerna på dem, de välsignade dem och de skickade ut dem. Och nu kom de tillbaka och gav rapport. Och nu hade evangeliet börjat och sprides ut utanför Israels land, utanför Judén, utanför Samarien. Nu var det på väg ut över hela jorden. Och det var en skiljelinje. Det gick inte att vara liksom... Man var tvungen att ta ställning. Om det är bara religiösa saker som kommer ut, ja men det kan nog folk tåla och det kan vara godta av oss liksom och inte bli någonting. Men när Jesus predikas, då måste man ta ställning. Så är det. Nu fortsätter vi nästa gång vi har möte. Då blir ändå mer spännande. Men det ska vi se. Kära Jesus, jag bara tackar dig för att ditt ord ska få gå ut. Och jag ber helt enkelt att hjälp oss så att vi kan göra som Sören sa. Att vi kanske på morgonen ber: Jesus, hjälp mig så att jag kan vara att stå till ditt förfogande. Och ge en hälsning från dig. Hå Jesus. Och så ser du om det vi har någon här som något, jag känner något som man behöver lämna över till dig Jesus. Då är vägen öppen. Du står där med vidöppen famn. Och jag bara tar ett beslut. Okej, Jesus, hjälp mig att ta bort. Jag har sådana grejer som kommer upp, som står i vägen. Jag får ta ett beslut. Jag lägger bort det. Och då säger Jesus att om du kommer till mig och ber om förlåtelse, då kommer inte jag ihåg mer om de synderna. Har jag en som kommer bakom örat och viskar och säger: ja, men det är det, du duger inte. Men det vi har lämnat bort till Jesus, det kommer inte han mer ihåg. Då kan vi säga att jag har lagt mitt liv i Jesu händer. Han har köpt mig fri. Då vet jag det. Vad ska jag göra för att bli frälst? Måste se, kommer vi att se nästa gång de kommer att säga att ja, men man måste göra det, måste göra det. Men tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Till så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Amen Jesus.